Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
God morgon tänkte jag säga, men det är ju faktiskt förmiddag. Men Hockeystudion är tillbaka. Med mig i studion har jag Hans Abrahamsson och med på länk finns Thomas Roos. Jag heter Julia Karlsson och vi ska väl gå igenom förra veckan, vad som hände helt enkelt. Men jag tänker jag börjar med en, hur är läget? Hur mår ni?
Ja, jag är full av energi som vanligt skulle jag vilja säga. Man får snacka hockey så här, summera tankarna efter en ny händelserik vecka. Så jag kan inte klaga på någonting.
Roos?
Ja, men samma sak här. Det har varit en intressant hockeyvecka och tycker att kommande tiden blir ju spännande här. Tyvärr så är det ju bara matcher torsdag och lördag nu. Det blir väl så någon månad till. Men jag längtar när det blir tisdag, torsdag, lördag så att det inte går fyra dagar utan att man får se match. Man blir ju som nästan lite irriterad då.
Får lite abstinens.
Ja, precis. Men du, Abres, vi skrev ju om Ikonen här i veckan.
Ikonen.
Mm, precis, precis. Han var ju på väg till Sverige, men det blir inte Sverige. Han har signat med Tappara nu då.
Ja, du ser. Nej, han var väl ute på elitsportchefernas, SHL-sportchefernas bord. Men jag kände väl tidigt där kanske att det mer var allsvenskan som han skulle kunna göra skillnad i. Men nu valde han spel i Finland. Han har inte haft någon riktigt lysande tid där heller.
Han dansade ju en vinter i Brynäs, kan man kalla det för det, med och kom med i finska landslaget och sådär, men sen har det varit lite sämre.
Ja, han floppade i Djurgården och kom till Bulans Brynäs på den tiden och fick ett lyft där, men nej, nu är det tillbaka tillsammans, men då får vi se han i Finland istället.
Då får vi ställa bort honom.
Precis, kolla på lite andra intressanta namn. Växjökillen förresten, han med det roliga namnet som vi skrev, då var ju väldigt missnöjd med honom. Jag hörde till och med att det kanske var så att man funderar på att göra sig av med honom. Vi skrev om det Sillusur här i torsdag som är megapopulär ryktes, vad kan vi kalla det? Flera artiklar med rykten. Två matcher i rad nu torsdag och lördag. Så att jag tror att det är Rosabres-effekten där.
Ni har skrivit att han är på väg bort och då så gör han mål liksom.
Ja.
Men får se om Ekberg får samma lyft då i Linköping.
Precis, och Quinnwell har väl gått bra i Leksand också va?
Ja, det har väl hänt lite.
Eller bra.
Ja, inte gått bra, det. Nej, kan jag inte säga.
Mindre dåligt.
Jag tycker att han trampar vatten. Jag tycker inte han kan jaga, även fast det är oavsett motståndare som har puck, så tycker jag inte att han har förmågan att jaga i fatten spelaren. Och då är han ju lite trög helt enkelt.
Ja, det låter som en bra analys faktiskt. Mm.
Men ni kan inte säga spelaren med det roliga namnet så ni inte säger vad namnet var.
Halberwesch, någonting heter han. Hade jag jobbat på tv hade det ju naturligtvis varit.
Ja, men visa namnet till Julia. Hon är ju en språkdrottning. Hon måste ju ge det korrekta uttalet här.
Nej, men du kan inte sätta sån press på mig så här på morgonkvisten. Jag vågar inte ens stava. Jag får se på din dator.
Ja, du får kolla. Du får komma över och kolla på min här så ska jag försöka ta fram pojken Jaden, tror han heter, något sånt här förnamn i alla fall va.
Var är han från? Kanada?
Ja, han är kanadensare.
Halvgevachs, jag vet inte. Så hade jag sagt i alla fall.
Halvgevachs.
Något sånt. Ja,
han har i alla fall gjort två mål.
Jag förstår varför ni försökte smyga undan namnet och inte säga det.
Jag såg highlights från den matchen och kommentatorn där hade i alla fall klockrent uttal. Det lät i alla fall rätt. Så jag ska träna på det.
Jag ska klippa in det så får vi höra hur det låter sen.
Kjellman, Halvgevachs, Emman Akell, Blickfeld på teckande Kepler och returen går i mål! För Jaden Holkowax. Jaden Holkowax.
Så vet alla det, alla lyssnare i alla fall.
Det är väl så Elite Prospect har väl den där tjänsten att man kan få uttalet också, va? Ja, någon röstfunktion där på killen. Så att, ja, vi får, okay, vi får ta fram den till nästa program.
Ska vi gå vidare från saker vi inte vet, inte kan, till saker vi kan kanske?
Ja, jag tror det.
Då blir det ganska kort program. Jag försökte vara lite rolig där.
Det var det, hejdå. Ja. Nej, men jag tänkte, Ros, vi kan väl börja... eller jag vill ju börja med tröjhissningen som gick åt skogen. Mm. Visst, var det du som var på plats, Abris? Nej.
Du var inte jag på plats, är alltid på plats där det är som helst. Alltså, Gävle har ju varit stormens öga den här hösten. Först var det ju Brendan Kinnemins uppmärksammade filmning. Sen var det de här SDHL-spelarna som stod i Örebroklacken.
Aha.
Och nu var det ju den här vep-hissningen. Jag måste säga det också, att det är ingen tröja de hissar, utan det är som en vepa kallas det för. Liksom en sån här stor banderoll liksom upp i taket. Och vem var där om inte jag? Det är så det. Det är jävla det händer.
Det är så? Mm.
Ja, den här hösten är det så faktiskt.
Jag har tänkt på det, Abis, alltså sista 7-8 år, eller efter SM-finalen kanske där, eller ja, efter 2013 kanske man kan säga. Jag vet inte hur många problem du har tvingats hantera med runt Brynäs, eller, och det är sportsliga fiaskon, och det är sparkningar, och det saker utanför isen som man bara himlar med ögonen, och så har vi att de inte får upp vepan till taket. Det tar ju aldrig slut där uppe.
Nej, precis, när man liksom stod och kände att nu var det liksom allt föll på plats. Det vart en bra hyllning. Det som jag tror att alla utifrån också tyckte att det var vackert, om man satt och kollade och så där, kände att oj, nu blir det något så här positivt att skriva. Sen smattrade det till i våran intern kanal där, och det hade ju inte vepan gått upp, så att då blev det ju typ en
men
annan
vinkel. Hur var stämningen i arenan när man sitter och kollar på den här vepan och ingenting händer? Alltså, hur vad hände i din kropp när du såg att vad är det som sker?
Nej, det var ju bara fokus på jobb då, så att jag hann nog inte tänka så mycket överhuvudtaget, utan det var ju bara att ha en dialog med desken och skriva text och ändra om i den text som redan var skriven.
Jag fick ont i magen, kan jag säga.
Publiken var väl ändå ganska så här, det var ju lördagsstämning där, sen lördagkväll och lite sådär, så att det tror att de tog det med fattning, och Molin drog igång klacken där och körde Melkersson och lite sånt där, så att det var väl Skellefteåspelarna man tyckte mest synd om egentligen, som varit sittande totalt tror jag 40 minuter eller någonting i båset då, utan att de hade någon så här direkt anknytning till själva händelsen. Så där kände man väl lite synd om dem faktiskt, som blev sittande så länge.
Konferensen är ju en liten kändis, han som skötte hela den här hyllningen och vephissningen då. Jag såg hur uppgiven han var, när det var ju han som förkunnade att nej, men vi kommer inte längre, vi ger upp, så att säga. Då syntes det i hela hans ansikte att han mådde inte så bra.
Nej, och du vet ju vad pressläktarna är belägen i Gavlerinken, högst upp där, och så längst bort ifrån det här hände. Plus att Brynäs har väl SHLs sämsta jumbotron, skulle jag vilja sträcka mig till att säga. Vilket gör att man ser väldigt, väldigt lite av det som händer, både på isen och på skärmen där. Jag blir ju så här... När man är i Skellefteå eller Leksand eller Karlstad för den delen också, med de här stora jumbodronerna som verkligen fångar in allting om en riktigt bra bild och så här, då är man ju med på ett annat sätt. Men här var det svårt att uppfatta allting som hände där nere, framförallt ansiktsuttryck.
Hur länge försökte de då?
Jag skrev en kvart, har jag för mig att det var. Jag skrev att det var 25 minuter själva hyllningen ungefär, och sen tog det 40 minuter till matchen började, så att runt en kvart då var väl debaclet där då, efter 25 minuters hyllning då.
Har du nördat ner det med fastighetsskötarna där? Vad var det, om du förklarar rent tekniskt, vad var det som blev fel?
Nej, jag har inte gått in på det överhuvudtaget faktiskt. Jag har bara konstaterat den här mekanismen som skulle liksom... Morton som skulle driva upp den här tröjan då, den strejkade. Och jag vet att det fanns en oro för det här inför matchen. Jag träffade en Brynäs ledare i pressrummet, och han sa det att nu håller vi bara alla tummar på att hyllningen blir bra. Och jag sa, men den har jag ju hört att det ska vara genomarbetat och bra. Och så där, ja, men sen är det lite oro med den här anordningen, sa han, om den kommer att funka. För den hade tydligen strulat där på. Den hade funkat bra dagen innan, men inte på timmarna före match där de hade gjort en sån här genrep. Så att det var den är ju tuff då.
Åh, vad hemskt.
Ja.
Mm. Och tänkte han går väl också och funderar hela vägen till den här hyllningen. Kommer det gå? Och så blir det så där. Det är ju, ja, ja, usch.
Sen är, så jag vet inte om man blir mer förlåtande med åren. Kanske man blir äldre. Det är ju, alltså, ja, det var ju jättetrist att den inte kom upp naturligtvis. Och samtidigt så kan man känna att ja, fasiken, det var mycket annat som var bra i det. Och så där. Så att jag vet inte. Vill du ha en präktig sågning så får du väl vända till någon annan. Då. Jag var väl ganska... var väl inte så där aggressiv mot Skellefteås tröjhissningsdebackel heller. Jag tycker att ja, man försöker väl. Det är klart att vi är ju inte superbra på det där i Sverige med hyllningar. Vissa klubbar har kommit längre fram än andra och sen andra inte. Nu var det väl inte själva hyllningen i sig det var fel på nu, utan nu var det mer att man hade lite gammal teknik som inte fungerade riktigt. Men man kanske ska tänka på det nästa gång att man har ett backup-alternativ med en snöre eller någonting så man kan dra upp den manuellt.
Ja, och vilken ångest. Jag gillar också. Jag står och skrattar lite. Jag vet inte varför. Det bara känns så hemskt att de måste veta att detta skulle... Eller de visste inte, men de måste ändå ha liksom... Om det inte funkar på genrepet så finns det väl ändå en ganska stor sannolikhet att...
Ja, absolut. Man kan ju se, kanske kan köra en till nu då, så det kanske kan bli riktigt sån här mycket pengar in igen nu då. Man kan sälja ut arenan igen och säga att nu kör vi 2.0. Liksom. Mm. Nu ska tröjan upp.
Det kan vara ett trick.
Jag tänker på nästa klubb nu då, som ska göra det. Nu har jag inte koll på... jag vet att Leksand ska hedra eller hylla. Det är ju ingen större grej. När Mattias Rittola fan har avslutat sin karriär. Men jag funderar på när nästa, liksom, när nästa Ove Molin är. Det har jag inte riktigt koll på om det är någon som är på väg att göra något sånt där. Men den som ska genomföra den hissningen eller hyllningen i hela programmet måste ju fundera lite på. För att det har ju varit många debacker. Niklas Falk i Djurgården, ni kommer ihåg när han vurpade och bröt ihop på isen. Vi har det här som skedde i Skellefteå där många tyckte det såg tack ut och slarvigt och utan passion. Och sen har vi det som hände i Frölunda när de hyllade lagkaptenerna och bortafansen tog över arenan och liksom överröstade ja, all typ av ljud som fanns i arenan. Och sen har vi Ove Molin. Alltså det, ja, det är inte lätt att få ihop det där bra.
Det känns lite som att det går en förbannelse över hyllningarna i år än så länge, eller?
Mm. Falk var ju för några år sedan. Men det är inte lätt att få det. Det ska vara snyggt, det ska vara värdigt. Det ska inte ta för mycket tid. Ja, det ska liksom funka för alla inblandade.
Ja, jag vet inte. Vi får se vem som kommer härnäst. Jag tycker att det skulle bli ganska spännande att se om det är någon som lyckas få till någon bra. Eller inte. Det är ju mest du som varit kritisk, tror jag ändå, Ros, till alla hyllningar hittills, om jag inte minns fel.
Ja, men det är klart. Alltså, jag kan inte... Om de visste om det innan att det var något strul, då kan man ju också fundera på... Alltså, det är ju mer förlåtande om det inte kommer från någonstans. Att alla genrep har gått bra. Mm. Och det händer. Då tycker man ju synd om dem. Och de har haft lite misstankar om att... Ja, den här elkontakten i den här motorn är ju lite svajig, så vi får se om det går. Då får man ju köpa ny eller lös problemet, preparera. Man kan ju inte chansa med en sån här grej, så kan jag ju tycka.
Nej, tyckte ni de skötte det bra där eller inte? Alltså nu när det väl hände?
Ja, det hände ju ingenting alls kan man väl säga, så jag vet inte om det... men fram till skulle jag vilja säga att det var väldigt... Väldigt bra, fin hyllning. Bra tal av Ove Molin måste jag säga. Vi är väl idrottsmän i Sverige generellt och hockeyspelare kanske i synnerhet är väl inte kanske allra bäst i världen på att hålla tal. David Petrasek vet jag höll ett jäkligt bra tal. Jag tyckte Ove Molin gjorde det bra faktiskt och tycker även att men det inleddes bra. Tal ordföranden, bra tal, inte för länge och sådär. Många hälsningar och så att där tycker jag ändå att att man hade gjort det genomarbetat och bra. Sen hissningsdebaclet, det skötte man ju inte alls då, kan man säga. För att det vart ju bara lyft av den där till slut.
Men visst fick de upp det till slut sen ändå? Alltså i efter matchen, eller?
Nej, det var så här. Det här var ju jätteuppstyrt. Många av Oves gamla hockeypolare var ju i arenan och jag fick någon lagbild där från en gemensam vän och det var ju jättemånga fina brynäsare. De hade ju hyrt någon krog efteråt för att ha efterfest och då gjorde de en, ja, då var väl några kreativa stjärnor där som hissade Oves tröja med lite pampig musik och så. Tröjan kom ju upp men på efterfesten på en krog, inte i arenan.
Hur länge har vi pratat tröjhissning nu?
Länge säkert, vi kan gå vidare.
Jag vet hur min mailkorg kommer att se ut efter det här programmet.
Bara att du bara snackat om det?
Bara snackat tröjhissning.
Jaha, men jag kan klippa ner det sen.
Men Ove Molin, vilken lirare, vilken karriär, vilken karisma på isen. Alltså, jag vet inte hur många mål jag sett Karn har gjort under åren. Jag är oerhört skicklig SHL-spelare eller elitseriespelare.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi vänder oss matchmässigt då?
Ja, vad vill du börja?
Jag tänker att du får ta led här.
Ja, vi kan väl börja. Ska vi börja jävla lite kort då?
Mm.
Så har ju Brynäs var ju lite ryggen mot väggen inför de här två matcherna mot Leksand och Skellefteå. Det har ju knorrats en hel del, dels bland många experter, så kallade experter, och även inte minst bland mina fansen. Så att det var lite ryggen mot väggen här. Man lyckas vinna båda matcherna. Så att tillfälligt lite arbetsro i Gävle. Sen är det ju en lång väg att vandra innan man är ett stabilt i tabellen SHL-lag. Men ja, det var två viktiga segrar i alla fall. Och dessutom inför i stort sett utsålda hus då. Så att det är ju alltid roligare för de som är där om hemmalaget vinner.
Ja, såklart. Kul för Ove Molin också, kan
jag
tänka mig.
Jag fick ju en känsla av att de mötte ett ganska sargat Skellefteå också, utan Möller och Lindström, och de lånade väl in spelare från Hockeyettan, tror jag var. Så att det var kanske lite rätt tillfälle att möta Skellefteå också.
Absolut. Dessutom hade ju Skellefteå lite poäng till godo, så att säga. Man har ju gått väldigt bra. Man ledde tabellen och kanske inte hade den här riktiga desperationen över sitt agerande. Plus att man har en ganska tunn trupp, Skellefteå. Det har vi pratat om redan på förhand. Det är klart att får du skada på Kühn, Hackel och framförallt då Möller och Lindström, så då blir det tunt. Och det såg man också på uppställningen där på matchen, att Skellefteå är beroende av alla. Det är lika så här att Robban Olsson lär väl titta bort varenda gång, poda sig på isen typ, och hoppas att han inte går sönder. För det är forwardsidan tunn, så är ju backsidan egentligen ännu tunnare. Heter det tunnare? Ännu tunnare. Tunnare. Tynnare. Tunnare. Så att det är ju Skellefteås akilleshäl. Har man alla friska, alla hela, så kommer man ju att vara ett jättebra lag. Men man är väldigt sårbar. Och där vet jag att Erik Forsell letar ju annat än att låna in division 1-spelare. Vad jag hör så handlar det väl om upp till två forwards som tills man vill ha in i truppen.
Sen har ju Brynäs har ju lyckats enormt väl med den här värvningen av David Skleniska. Ser du så? Eller vad, hur uttalar du hans namn då? Skleniska, är det så?
Ja, men det låter ungefär som tjeckis. Jo, nej, men det, han har ju blivit en snackis. Och han gör ju mycket poäng. Och sen tycker jag att han har varit ganska svag i egen zon. Inte minst då när de satt ihop honom med Johannesson, så tyckte jag väl inte att det blev någon bra balans. Båda två briljanta offensivt, men inne på väldigt mycket mål bakåt. Nu har man hittat en bättre balans där också med backparen, så att han tillför ju jättemycket, absolut. Sen tycker jag ju att Hannes Björninen är otroligt viktig för dem, precis som Johan Larsson. Kanske inte syns så mycket, men otroligt jobbar ju jättehårt, tar det här skitjobbet in och skymmer. Går i varje byte, så att det är en spelare de kommer att få väldigt mycket nytta av, Björn.
Men om vi går tillbaka till Skellefteå lite där bara. Hur pass snabbt måste de förstärka truppen?
Jag har inte 100 koll på Lindström och Möller. Jag får ju för mig att det var lite så här säkerhetsåtgärd också. Man har ju tufft schema nu med COL och allt vad det är för någonting, så att jag tänker väl att det inte är så långvarigt. Sen har man väl, ja, både Linus Karlsson och Filip Roos då, borta i Nordamerika, som man haft vissa förhoppningar på att de kommer tillbaka. Jag tror inte så mycket på Linus Karlsson, men kanske mer då på Filip Roos. Men jag vet inte riktigt hur länge man kan vänta där heller. Men man vill skaffa sig en poängbudget. Jag ska släppa in Roos här nu också, för han har bra koll på killarna där borta.
Ja, men jag tänkte just med Linus Karlsson där. Jag försöker ha ganska tät kontakt med Patrik Alvin då, som jobbar för Vancouver Canucks. De han säger till mig att nej, men vi vill ha kvar honom här borta. Han är så nära, han och Åman, Nils Åman, är ju så nära NHL nu, så att de vill inte släppa tillbaka dem hem. Det, så där, gäller honom, så tror jag att de kan sluta och drömma, om det inte ska förändras något väldigt radikalt här sista timmarna. Det är ju ikväll, i alla fall när vi bandar här på måndagen, som man stänger dörren, man låser lagutställningarna. Så då får vi ju en liten dom hur det blir med de här spelarna som är kantbollar. Filip Roos däremot, så är det väl kanske mer troligt att, om han vill, att han kommer hem.
Jag tänkte vi kunde traska neråt i tabellen kanske. Jag är lite sugen på att prata om HV såklart. Det känns ju lite som att det är där som varningsklockorna mest ringer, eller? Har jag helt fel?
Nej, du har helt rätt. Sen kan ju det skifta väldigt mycket. Det var ju Linköping där från början. Vi hade Brynäs här för ett tag sedan. Och nu är det ju definitivt HV som är i blickfånget när det gäller den här krislagen som vi älskar att snacka om under hösten framförallt, men i stort sett under hela säsongen.
Ja, men jag tänker, för nu börjar vi ändå närma oss upp mot de här 10 första matcherna ju, som jag tror det var du som sa det, Rosa, va? Första gången.
Att precis,
vi börjar ändå så här så smått liksom dra igång säsongen. Och det går ju inte
toppen. HV är ju så intressant från ur så många aspekter. De har kommit tillbaka till SHL, man har satsat enormt mycket pengar på att värva hem hemvändare. Man har en ny sportchef i Kent Nubben Norberg som är nästan helgonförklarad, i alla fall i Timrå. Men alltså, han kan ju ses som Sveriges bästa sportchef på något sätt, om man ska liksom ta ut lite enkelt och snabbt och sådär. Sen i min bok så är väl den klubben som vinner SM-guld, det är väl den som har bästa sportchefen då. Men Kent Norberg har en aura runt sig där han är väldigt lyckosam och så vidare. Men de har ju 12 nya spelare och jag tycker inte att det ser så bra ut. Alltså jag blir fundersam på hur länge Kent Norberg kommer stå fast vid att Tommy Samuelsson ska leda laget. Man ska ju veta att Tommy Samuelsson värvades ju av den sportchefen som var innan Kent Norberg i HV71. Så att det är ju inte riktigt Nubbens kille. Och en sportchef brukar vilja ha sin tränare eller den han vet om eller kan som ska leda laget, för det ska ju synka med värvning och så vidare. Och vi hade ju ett jättebra bevis på att det inte helt, de ser inte på ishockey på samma sätt när Tommy Samuelsson vägrade spela Lukas Elvenäs här och det slutade med att HV var tvungen att sälja honom till Leksand.
Men var det inte förra veckan du var väldigt fast vid att Tommy Samuelsson kommer inte vara den första tränaren att ryka?
Ja, alltså jag, när jag kollar upp det så säger folk att Nubben är inte den hetaste på att liksom sparka tränare. Men jag undrar om han kan stå emot fans, sponsorer, trycket. Ligger man sist eller näst sist efter 10 matcher eller 12 matcher? Det är väldigt ovanligt om man inte rycker den här livlinan som är märkt med sparka tränare. Det sker väldigt, det är 3-4 tränare per år som får lämna rent historiskt, eller i alla fall 2 stycken per år. Och det är ju bottenlagen som brukar agera. Sen gjorde ju Färjestad väldigt speciellt i fjol när de sparkade sin tränare och tog in Thomas Metell, även fast man inte låg, man var ju inte jumbo. Men de kände ju att Metell ska ändå ta över. Och det slutar ju med SM-guld. Så att det har varit lyckosamt för dem. Jag har hållit på, grävt och kollat och sådär. Jag är övertygad att Kent Norberg sonderar marknaden. Vad kan han göra om det här blir aktuellt? Ja, det är väl där jag måste stanna. Jag måste släppa in Abris här i ämnet.
Nej, men det är ju... Jag funderar också lite grann på hur attraktivt det är att ta över HV. Med det laget de har nu och de förväntningar som finns runt. Och man gör en nykter analys av det laget de har nu som tränare. Då. Hur stora chanser har man att lyckas? Tänker på att marknaden ser ut lite grann som den gör också. Hur lätt är det att få tag i spelare? Hur hett är det för de här spelarna i så fall att gå till ett bottenlag? Om det nu är klubbar som Luleå, Färjestad, några till som letar namn, så kanske man hellre går till topplag. För det är väl bara att konstatera att nu har vi både Tedenby och Älvenäs borta från spel på olika sätt. det är klart att när man tittar på HVs trupp nu så ser det ju inte ut att vara så mycket annat än ett bottenlag, om vi ska vara ärlig. De har ju inte alls fått utväxling på värvningar som Nettinen och Bödker och till viss del Mile också. Backsidan har vi ju haft synpunkter på redan från start, och den har väl inte varit bättre än det vi trodde. Så att det är klart att det är ju ett, just nu känns det som ett ganska ihåligt lagbygge. Samtidigt, ja, ny tränare kanske kan få bättre fart på de här nyförvärven som har kommit in. Absolut kan det vara så. Det behöver man ju få, för jag tror inte man kan värva ihop ett helt nytt lag. Man testade ju lite grann förra gången man var illa ute och gick offensivt på att värva in spelare, men det blev ju bara sämre egentligen, eller i alla fall inget bättre. Så att man bytte tränare också, så att jag tror man har med sig lite grann det också, det man gjorde för två säsonger sedan när man åkte ur också. Att det är, man lär nog jobba med det man har och försöka hitta exakt rätt värvningar att få in. Inte bara värva för värvarnas skull, utan då ska det vara spelare som verkligen tillför något.
Sen är ju HV71 en arbetsplats, eller Jönköping en stad, och där hockeyn är väldigt viktig. Och det blir ju drev nu som är nästan helt bisarrt på Bödker och Martinsson och sådär. Jag såg i någon så här Facebookgrupp att de hade mått så dåligt över att de var så tuffa mot Martinsson, så att de hade liksom börjat samla in pengar till honom och sådär, va. Så att det blir ett drev, och det blir en ton mot spelarna i de här bottenlagen som den är inte lätt att hantera, va. Och det gör ju inte att spelarna blir bättre på isen.
Nej,
och Martinsson då träffar insidan på stolpen med någon minut kvar av matchen, ramlar bakom eget mål strax efteråt. Linköping gör 2-1 målet i en match där HV hade att skapa, jag vet inte om de satte all time high i expected goals där faktiskt den matchen. Petter Rönnqvist, vill jag minnas, att la ut en tweet om det här, att det var uppåt 8 mål skulle de gjort egentligen den matchen. Och det är väl ingen som har varit i närheten av det i SHL tidigare. Så att det säger ju en del om hur mycket man skapade ändå i den matchen. Det är tufft. Martinsson var ju där sist när de åkte ur. Gjorde väl klart också med en KL-klubb där under brinnande kval och sådär. Så att då, det där ligger väl kvar lite grann. Det poppar upp, och sen måste man ju hålla de här sakerna på en rimlig nivå. Det är trots allt bara idrott vi håller på med. Men vi pratar lite grann om det här med Gävle och den här ångesten som har varit många år där. Det är klart att det blir ju så mycket som poppar upp från det här misslyckade säsongen för 2 år sedan, där när det börjar gå så här dåligt igen. Va? Det är ju, det är klart att det blir en enorm frustration och många som går runt ont i magen där. Liksom. Och jag tänker lite på hur Kent Norberg är. Jag menar, han var i Frölunda där och det varit tufft. Va? Sen har han haft sin roll i Timrå där han har varit liksom upphöjd och gjort det jättebra och allt, och så sätter han sig. Hamnar han i den här situationen nu? Ja.
Han valde ju Jönköping för att bli lite mer anonym och kunna liksom vara en människa. Och sen så, och nu är han förmodligen totalt nedringd av alla som tycker och tänker och vet mycket och sådär. Men det blir ju alltid, det är ju 2 lag som kommer hamna där. Nu har jag ju en känsla att Oskarshamn inte nailat alla nyförvärv som man har gjort tidigare år. Och man ligger väl tredje från slutet här. Oskarshamn blir kanske naturligt efter att de, jag vill inte säga att de har levt på lånad tid, men jag får ju en känsla att de kanske kommer komma sist eller näst sist. Och då är det i alla fall ett lag av de här lagen som man kanske hade förväntat sig skulle göra det, som hamnar där. Malmö har ju inlett mycket bättre än vad man har trott, så att de kommer ju inte hamna där. Men det innebär ju att det blir jobbigt för de här topplagen. Nu är det ju Rögle och HV och sådär som ligger lite pyrt till. Man kanske behöver en balans i SHL så att något av de här givna bottenlagen då, som man tror i alla fall då, kanske också till slut hamnar där. Det är tråkigare för oss, men det kanske är, det blir en hysteri när det är 2 storlag som hamnar där nere.
Jo, så blir det ju. Men det är väl också ganska, jag tänker som ni säger, det är ju liksom förväntningar inför säsongen är ju så stora på att nu är man tillbaka och nu måste man liksom typ skärpa till sig på något sätt. Så det är inte så konstigt heller att det blir mycket fokus på det när det väl går skit då i början.
Nej, absolut inte. Det är någonting vi fokuserar på. Så är det ju lite större klubbar som har det tufft i SHL. Det är ju mycket större intresse från vår sida. Och bland fansen i allmänhet också, skulle jag vilja påstå, än vilka som leder serien just nu. För i och med att vi har varit inne på det tidigare, hockeyn har sitt system där man har nästan en helt ny säsong när slutspelet börjar och där allt fokus ligger på de bästa lagen. Seriespelet, det handlar ganska mycket om vilka som kommer att hamna i kval eller inte, faktiskt. Sen är det ju naturligtvis pratar vi topplagen också, men det största intresset är nog riktat mot det där, och det blir ju ännu mer kittlande när det är klubbar som tippade högre upp och som har stora budgetar och som har stora fanskare, så blir det ju också en annan grej.
På tal om det, Rögle ligger också ganska långt ner. Eller ganska långt ner, de ligger långt ner nu.
Ja, absolut. Och de var väl tippade högre upp i tabellen än vad HV71 var. Så att där finns det väl all anledning till oro. Man har inte tagit en enda 3 poängar på de 5 senaste. Man har 2 poäng totalt. Och Rögle är ju, alltså, det som har varit med Rögle är att man har ju liksom kört sin linje. Man har ersatt etablerade spelare som har lämnat med mindre etablerade spelare som har växt i Rögle. Och det är klart att det är ju alltid en balansgång där. Det kan ju komma till en punkt där man liksom drar det lite för långt och där inte liksom man får den här utväxlingen på de unga, lite mer okända spelarna. Att de inte kan ersätta de etablerade på det sätt man hoppas. Och där är väl risken med Rögle just nu. De lite naivt, man gick in med 6 backar och en juniorback då, som visserligen har varit väldigt duktig. Forward-kida, man tappar många tunga namn där som har varit med Ted Brithén försvinner bort med sjukskrivning, Mattias Sjögren lämnar, Leon Bristedt lämnar, och man tar in det är inte riktigt samma nivå på värvningarna. Med det sagt så har man gjort det bra genom åren, man har kunnat fyllt de här luckorna på sitt sätt, men nu har man ju lite problem, och jag tror att man behöver få in, som jag sagt tidigare, en backom forward för att vara med och utmana på den övre halvan och i den absoluta toppen. Så är det.
Jag såg ju dem i torsdags, och det som kanske har gått under radarn, och det förvärrar ju det för Rögle, det är ju att Riley Sheen, när jag mötte honom efteråt så gick ju han in med Tella. Så att han är ju skadad. Han har ju i alla fall poängmässigt gjort det bra. Så vi får se hur det blir framöver. Det var ju också han gjorde väl 40 mål i Tyskland här, om jag minns rätt, i förra säsongen där. Men sen, det jag kan tycka Rögle är fel, var ju ett oerhört intressant lag med alla deras liksom unga spelare. Den här Adam
Engström.
Ja, du har ju både Adam Engström och Adam Edström. Och båda är unga och liksom talanger. Det är ju som givet för att göra bort sig, men som jag har förstått så har ju Adam Engström gjort det jättebra på campen där borta i Montreal, och Edström har också gjort det bra. Men de har så många, de har Kasper också, Niederbach. De har så många unga killar som liksom ska få istid och förvaltas. Ibland får jag känslan att de sneglar mer på NHL-pengarna än att de sneglar på hur de har byggt sitt lag. Det vill säga att man får ju typ $300,000 om man skickar en spelare till NHL, om man har representerat klubben eller Rögle 4 år, ja, de senaste 4 åren då. Men jag vet inte riktigt, det är inte så lätt bara att vara 19 år och gå in och dominera SHL.
Nej, och jag tror att de har fått bra utdelning på de här unga och även de här okända värvningarna kan vi säga som har kommit, men det har också kanske gjort brott på att man har haft en väldigt stark kärna med etablerade spelare. Jag har ju jämfört dem lite grann med Skellefteå då, under deras storhetsperiod, att man har 10 riktiga stjärnspelare, bra betalda, och sen har man 10 lite yngre, lite mer okända, och den balansen har funkat ganska bra. Men nu känns det ju som att det kanske har slagit över så att det är 13-14 unga och kanske några äldre oetablerade spelare och kanske 6-7 mera typ med Sari, Everberg, Tambellini, den typen av spelare. Och då är den där balansen känslig. Och det kan nog Rögle ha vickat över lite grann på den negativa sidan. Så att det liksom inte riktigt går att vara det där topplaget som man har önskat. Vi ska ha klart för oss att Rögle har inte varit något topplag när det gäller spelarbudget genom något av de här åren. Man är definitivt inte i år. Än mindre i år. Så att därmed inte sagt att pengar är allt, men du kan inte heller dra det för långt där du bara där du har för få välbetalda spelare som är de som ska driva skutan framåt. Framförallt kanske man saknar den svenska stommen nu med som jag var inne på, de här tre som har försvunnit med Bristedt, Sjögren och Brithén. Det är ju tre svenska tunga namn som har gjort väldigt mycket för klubben.
Vi går ju ner och gör de här flashintervjuerna. Du förstår ju vad jag menar, Apis. Alltså, det vill säga att vi går ju ner och ställer oss i spelargången där tränarna och spelarna lämnar, precis som de lämnar isen. Så att du, när man är där precis på slutsignalen, så ser man ju väldigt mycket känslor. Och jag har nästan svårt att beskriva hur upprörda bröderna Abbott och Lasse Johansson var efter den här matchen i Karlstad i torsdags. Jag vet inte hur många gånger, nu vet jag inte vilka, jag såg det bara från sidan, om det var Chris LeCam Abbott, men det var någon som gick in i det här liksom tränarrummet där i arenan, och jag vet inte hur många gånger han slängde sin telefon ner i en fåtölj fram och tillbaka i irritation och frustration och sådär. Och du vet, det är många vinnarskallar i det där tränarrummet då, med både Abbott och Lasse Johansson och så vidare. De stängde dörren, men jag kunde nästan avläsa på läpparna att de inte pratade sockerkakerecept, utan det var nog mer bara svordomar rakt ut. Liksom.
Nej, och det här är ju tre av de mest hetlevrade ledarna vi har i svensk hockey, och framförallt också tre av de mest hårt jobbande ledarna. Så jag tror att de kommer att hitta en lösning på det här. Det är ju inget, det är jag inte orolig för, men jag tror att det kommer att behövas mycket hårt jobb. Det kommer nog att behöva kompletteras i truppen, och man behöver få ut mer av det man redan har. Men nu har man ju liksom, nu ser man ju lite, jag ser mot Växjö här, det jag tittade där, det är ju en trupp, lite sargat självförtroende, som inte har vunnit så mycket matcher. Och var det någonting Rögle var bra på förra hösten, så var det att vinna matcher, trots att kanske inte statistiken och spelet var så där jätteglimrande, eller det var rent uselt på vissa håll, men man vann matcher. Nu är det som att de matcherna förlorar man nu. Det vippar över.
Jag såg, de ledde ju med 2-1 mot Färjestad borta efter två perioder, och sen var det en helt galen tredje period som förändrade allting. Men de hade mycket väl kunnat vunnit den där matchen och fått haft tre poäng till, och då hade de ju varit uppe på, vad blir det då, plats 10? Ja, men då är de uppe på plats 10 i serien. Mm. Och då kanske det är mer lugn och ro också. Det är ju så, det går ju så snabbt nu när det är ganska jämn serie, och det är tre poäng som delas ut till vinnande lag eller segrande lag.
Mm. Om vi går över till övriga lag. Jag skulle jättegärna vilja ha en liten uppföljning på Leksand också.
Ja, Leksand, Ros. Där har ju stormat lite grann i veckan också, måste vi ändå säga.
Ja. Är det ro i truppen nu? Liksom?
Ja, fick du något snack med Rohoma i lördags?
Ja, jag skrev ju det i slacken där. Nej, det var ju... och det är svårt att beskriva för folk som inte riktigt... Jag stod på presskonferensen, och samtidigt så springer Mikael Romer, och jag har ju begärt att få prata med honom via presschefen då. Och då springer ju Rohoma och letar efter mig liksom i korridoren där då. Men hittar ju inte mig, för att jag är på pressträffen och sen, eller på tränarnas presskonferens. Men så ser jag i ögonvrån att han står och tittar i korridoren liksom längst där borta. Så att jag avbryter ju presskonferensen där och går och ställer mig och pratar med honom istället då. Men han visste ju exakt vad jag ville ha och vad som komma ska. Så han körde den här klassiska no comments, no comments, no comments på precis allting.
Försvann du nu?
Han kommer vara iskall och köra där hela tiden.
Ja, det var min känsla också efter torsdagen. Vi har ju båda haft våra diskussioner med Micke, som man kallar Micke Rohoma i Leksand. Jag träffade han i torsdags och Ros i lördags. Och ja, det är lite intressant det där. Man kanske inte ska... Man har ju lite olika. Nu var vi ju faktiskt två eller tre reportrar som pratade med honom då, för han gav bara ett intervju tillfälle i torsdags. Och då har man ju lite olika taktik så här, om man lägger fram den här heta frågan direkt, eller om man liksom försöker att myspysa lite först.
Ja, men vad har du för taktik där då? Vad har du för taktik?
Ska jag avslöja den här?
Ja.
Nej,
ja.
Men det är väl klart att man myspyser lite först.
Ja, nu var det ju så... tvärtom. Det känns som att Ros går direkt på
ja,
den.
Ja, okej. Okay. Och det gjorde även en av mina kollegor i det här fallet. Så han sa liksom, han slängde den direkt på honom liksom så här bråkigt. Och han sa bara, no comments on that, sa han direkt bara då. Och då var det ju liksom... Jag tror inte det hade gått något bättre att kört myspy-stilen. Men jag kände liksom direkt när jag hörde frågan, så kände jag att shit, det här är kört. Och sen kom ju svaret också. Så att,
jag körde ju myspys, men jag såg ju hans ögon. Han bara, han, även fast jag liksom försökte säga vilka fantastiskt fina mål ni gjorde och vad bra driv ni har i kedjan. Ja, du vet liksom sådär. så svarade han kort och han bara, han visste vad som skulle komma skall, så att det var liksom, det var kört kan jag säga. Jag kände det ganska tidigt. Det, man känner ju det på. Sen är det lite förvånad att han inte bara släpper den där, att han inte bara berättar hur han ser på saker och ting så att han slipper. Egentligen så borde vi fortsätta att bara liksom, ja, försöka få snack med Roma i 46 omgångar till.
Kan inte du köra den nu då, i varje gång du är i Leksand? Så, ja, så har du en stående till Sik där, eller vem är det ni pratar med i Leksand?
Nej, brasare.
Jag har Sik på borta matcherna. Ja, men kör den till, skicka en stående till Brasare.
Måste vi inte ge lite bakgrund så folk fattar, eller är folk helt, inte folk helt inlästa på vad det var ju nämligen så att det var en träning som Falukuriren då slumpmässigt då valde att ha någon livesändning då, så att i den här livesändningen så uppstår det diskussion på isen mellan Björn Hellqvist och Micke Roma. Och det slutar ju med att toppcentern där skriker väl fuck you och åker av isen. Då. Och bakgrunden var ju då att Roma var inte nöjd med verksamheten typ. Och ville ha prat med Björn om det och sådär. Och Björn tyckte att det var han som ska bestämma när det möte. Och då har man visst, som jag förstått det nu, för jag, som jag kollar runt så. Så där kan det funka på isen. Man kan säga fuck you till varandra. Det är liksom inte fel. Skulle jag säga fuck you till någon av er två eller mina chefer, så skulle jag ju få en lavett och kanske nästan skäl för uppsägning. Men hockeyn har lite andra regler och andra liksom kutym och hur det funkar. Så att man har vissa där högt i tak så att man kan ropa sådär. Och så. Sen vart det väl olyckligt då om man ska ha Leksands ögon på sig eller Leksands IF ögon på sig. Att Falukuriren står och livesänder och liksom hör det här liksom.
Ja, nej, den är ju, jag är bara fascinerad att man, jag vet inte hur mycket detaljer vi ska gå in i den här verksamheten, men att man tar den, vi vet ju lite vad det var för typ av frågor han hade, men att man tar det ute på isen är ju lite, det känns som att det är ju en, det handlar ju inte om hockeymässiga grejer i första hand, utan det här var ju lite mer praktiskt runt liksom laget, om man nu ska säga så då, och att man då ska är så ivrig att ha den diskussionen då. För Hellqvist stod och snackade med Kemper. Där tror jag blev ganska överens. Ja, den diskussionen med honom. Va? Och då ska Roma absolut fram och börja diskutera verksamheten. Liksom, under på isen. Det kan man ju tycka att man kan göra kanske i tränarrummet. Eller någon annanstans. Så att, jag vet inte. Kanske hade dålig dag också. Det kan vara så. Folk kan ha dåliga dagar. Du har dåliga dagar ibland, Julia, också.
Ja,
jag har dåliga dagar. Och så kanske det bara liksom att det brast för honom där. Och,
men du har blivit spela högt på hög nivå. När du var i Vålrängen, skrek du fuck you till lagkamrater och motståndare och sådär?
Ja, det kunde jag göra, men inte till tränaren. Speciellt ofta. Nästan aldrig. Till motståndaren var nog ofta. Och ibland till medspelare också, herregud ja. Det var nog värre än det ibland. Men det är klart att det finns ju en gräns när du skriker till tränaren. Och det handlar ju också om tränarens position. Alltså han har ju liksom en auktoritet att försvara också i det här. Det är klart att tillåter han att spelare kallar honom det ena och det andra på isen inför alla andra, så blir det ett auktoritetsproblem också i det här. Vem som styr skutan lite grann och vad han är beredd att ta. Så han är ju skyldig att markera också mot den typen av uttryck, säger man så. Och sen, jag gillar ju det här lite grann när det är högt i tak. Man får vara förbannad en sekund, men sen måste man också liksom kunna ta det vidare. Jag, i min värld så är de mest framgångsrika organisationer också de som vågar ha lite högt i tak och som kan hantera framförallt högt i tak. För det är klart, går folk och surar och tittar snett på varandra i 3 veckor efter en sån här grej, då blir det ju negativt.
Mm.
Men kan man vara förbannad i 1 sekund eller 2 sekunder och sen så kan man snacka ut om det, så för att man vill väl för lagets bästa, om det handlar om det, då är det ju, som jag ser, en styrka snarare än en svaghet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men hörni, nu tänker jag så här. Vi har pratat lite tröjsningar, vi har pratat lite bottenkrisigt. Jag tänkte bara fråga er, vad har imponerat mest på er veckan som gått? Finns det liksom några ljusglimtar? Nu känner jag att vi är nere i mörker och dramatik typ.
Ja, jag är ju löjligt förtjust i Riviks konstframspelning.
Ja, nu tog du min grej.
Ja, men jag släpper den då. Ja. Vi släpper den. Jag gillar ju Marcus Högbergs match mot HV71 var ju också helt fantastisk.
Ja, jag tänkte på det innan, vi nämnde aldrig det när vi snackade om HV nu. Eller, för att det var ju också, Marcus Högberg var också i sjuk form där i Linköping.
Walter Olsson, hans agent, väldigt trevlig kille, skrev på Twitter att han hade inte sett sin klient så bra på 10 år. Och jag tror att, jag skulle säga att Walter har nog sett det mesta. Vad tror du, Thomas, av Marcus matchen?
Ja, han är en av de här rådgivande agenterna som är väldigt, väldigt mycket ute på match i alla fall.
Ja, och sitter säkert, har säkert suttit och kollat det mesta i Nordamerika också och sådär, kan jag tänka mig. Så att vi drar ju gärna till med dem där att det måste vara hans bästa match på 10 år, fast vi egentligen inte har en aning. Men Walter är ju, har koll. Så att det säger väl en del om vilken jäkla match Marcus Högberg gjorde. Och den var häftig. Det finns så mycket annat också jag skulle kunna lyfta fram. Leo Karlsson, jag är lite småförälskad där. Örebros, som jag tycker stundtals driver Örebros offensiv mycket. Jag var jätteglad när jag såg att Jeremy Boyce var på isen när Timrå gjorde sin 1-2-kvittering. Sånt där kan jag sitta och vara lite så här. Han får väl inte så mycket speltid så liksom. Men fasiken, när Timrå var illa ute där. Alltså, de har haft en tuff period. Låg under 0-2 hemma mot Örebro. Ja, då är det vilka som gör reducering. Ja, det är Albin Lundin och Boyce på isen. Det är inte de här stjärnorna som gjorde det. Sen fick ju Emil Pettersson och Anton Lander kliva in och spela huvudrollerna. Men sånt kan jag sitta och bli lite varm i hjärtat av.
Gick du igång på Kevin Karlssons tumbamål i fredags?
Ja, de där coast-to-coasten har jag väl inte helt såld på ibland. Oftast tittar jag fel på försvarsspelet oftast i de sekvenserna. Men det är väl en skada jag har. Så att det ska väl
hyllas. Ja, oerhört vackert mål av Kevin. Alltså, ja. Djurgården har vi pratat väldigt mycket om. Alla deras värvningar. Så här. Kevin är ju liksom kanske inte så känd, om man säger, som är väldigt snabba fötter, och det visar han ju i den där matchen vad han kan göra. Men sen får vi se hur mycket speltid han får framöver här när Djurgårdens backsida kommer förändras.
Jag måste kolla det med Kevin också, för nu poppar det till något i min gamla skalle här. Var det inte någon tweet där också om att han typ var den sämsta powerplayback Djurgården har haft, och du var inne och svarade att det kunde ha funnits André Mattsson eller något sånt här typ, eller är jag helt ute nu? Och
nej.
Det var, så han har varit kritiserad av supportrarna också, va?
Ja, men alltså, du vet vad Djurgårdssupporter de är, om de förlorar borta mot Almtuna och så vidare. Men jag vill nog påstå att André Mattsson har jag fått från bra håll inom Djurgården. Där, att Djurgården hade ett väldigt svagt lag något år där. Mm. Och då vet jag att André Mattsson spelade powerplay. Och det kanske inte är den första, jag vet inte vad du tänker på när jag tänker på André Mattsson. Men man kanske inte direkt tänker honom på powerplay, eller?
Nej, där är vi överens. Men ta oss in på Rivik nu, Thomas.
Ja. Du vet ju, när man ser ett mål så där snabbt i en arena, det är svårt att hänga med. Hur gick det till? Hänger med? Gick skottet in mellan benen, under armen, eller vad var det som skedde? Och det där var ju sånt där mål, liksom, det gick ju oerhört snabbt allting. Så man fattade ju inte förrän gång 3 som man såg det på jumbotronen. Det var ju då, det blev ju nästan mer jubel när målet visades för tredje gången, när publiken och media och alla vi som var där, de fattade att han klackar fram den, och inte liksom någon turklack, utan allting är ju, för det första så gör han ju allting i en hög fart, men allt är ju med en mening, och då klackar han fram pucken i luften och till sig själv, och precis, alltså nästan på halvvolley kan man säga, slår en perfekt passning då till Carter Ashton då, som trycker in pucken i öppet mål där. Det var ju liksom gåshud. Jag har sett att det har ju spridits till Nordamerika, och några där stora på sociala medier säger att det här är ju årets mål. Det går ju inte att toppa det där liksom.
Nej, och det som var näst mest imponerande efter det här, det är att jag satt just och kollade highlightsen efteråt, och kommentatorn, nu har jag ju tappat namnet på vem det var, jag kommer inte ihåg, han ser ju det här direkt. Det är helt galet, för det är precis som du säger. Ja, han är ju med på noterna från första stunden, så jag tror nästan så här att de har gått in i efterhand och lagt till det, för att det är som du säger, jag behövde ju titta 3 gånger också innan jag såg liksom hur genialt det är, och han liksom nailar den direkt, och det tycker jag var nästan lika imponerande som Riviks aktion då. Sen vill jag säga det också, jag måste få chansen nu, ungdomsledare, låt era hockeyspelare hålla på med bollsporter när de är unga, det är jätteviktigt, specialiserar de inte för tidigt, utan de kommer att ha jättestor nytta av om de kan hantera en boll också, inte bara blir hockeyrobotar.
Fotboll i unga år.
De, men jag ser också backar idag som står på blålinjen med point i powerplay, hur de kan hantera pucken med fötterna och de här sakerna. Och inte minst så är det ju en poäng i att man har större, man tycker det är mycket roligare också sen med hockey. Man får inte måste hålla på med det året runt 6 dagar i veckan när man är 8, 9, 10 år, utan låt dem, släpp dem loss, låt dem hålla på med bollen.
Intressant kedja de har fått här, det som kallas för CCM-kedjan i Leksand med Carter Camper, Carter Ashton och Mark Rivik då. Carter Ashton hade jag inte en aning om, men det fick jag höra där på, om det var några scouter som sa det på läktaren, att hans pappa är ju en NHL-legendar som spelat 1000 matcher i NHL, hade inte en aning om.
Jag har varit lite förvånad att han fick platsen där bredvid Camper och Rivik faktiskt.
Ja, men han har sett bra ut.
Ja, jo, han, i den omgivningen, så han har ju varit väldigt trubbig, känns det som, när han har varit i Leksand, under, förutom när han kom just då, där han producerade. Men jag tänkte mer att han kanske skulle spela med Knuts och Karlsson längst ner där nu. Han har säkert fått ett lyft också i den här omgivningen, och det är ju är ju duktig runt målen, så att det ser.
Många av Leksand har ju många nordamerikanska spelare i laget, och de har väl sett att värdena på de här, alltså de träningsvärdena de kommer till Leksand, inte har varit de bästa, så de valde att skicka över sin fyskille då, Gillerås, till Nordamerika, om det var vid 2 gånger eller vad det var, och så hade han liksom träningsläger med dem, så de samlades på något ställe där, jag vet inte om det var Minnesota eller vad det var någonstans, och så fick de komma dit, hela det här gänget med Camper och Ashton och Kate och jag kanske tappade någon, ja, Klaus kanske var där också, och det märker man ju nu att Kate och Ashton, som man kan lägga lite synpunkter på tidigare, att vänta, är de verkligen i top shape? De ser mycket, mycket, mycket bättre ut i kroppen. Det har gett effekt att man har lite koll och kontroll på dem där borta.
Vi gick ju helt över på vad som har blivit min punkt nu. Ni vet, veckans snyggaste, veckans fulaste. Den har vi redan kört nu med Rivik. Jag antar att vi kan alla komma överens om att det var veckans snyggaste, eller?
Där är vi överens, tycker jag.
Där är vi överens. Jag har 2 punkter till jag skulle vilja ta upp. Och det är ju ett veckans fulaste då, såklart. Och sen så är det också om Silly-sur. Vi hade lite i början, som ni nämnde. Jag tänkte om ni hade någon mer Silly, något mer Silly-snack på gång sådär, som ligger och brygger.
Vi ska ju även fylla vår Silly-sida där, eller Silly-reportage nu på torsdag eller fredag. Man försöker spara lite raketer där, men Emil Heinemann sitter och försöker boka några flygbiljetter hem till Leksand idag, så han är ju nära att komma till Leksand. Om vi stannar vid Leksand, så måste nog Kuhnwill upp någon nivå till för att inte riskera att tappa sin plats nu när Heinemann kommer hem och så. Sen får vi se det vi pratade om lite, vad som händer borta i Nordamerika och NHL-lagen då. Brynäs är väl tokheta på marknaden, men det har väl du mer kanske information om.
Han har ju jagat en forward länge, sen får vi väl se. Det är ju våran, vi har ju skrivit om Michael Dalcolle i vår silly spalt tidigare, och vad jag förstår så är det väl på väg att hända något där snart nu. Det var en 4-5 klubbar som var intresserade, bland annat HV vet jag var det på, Växjö, Brynäs som var intresserade, Örebro säkert också där och hugger efter en forward av den kalibern, så att det är väl ett namn som jag tror kommer att landa snart i någon av SHL-klubbarna. Det beror det väl lite på med, jag har problem med dollarn nu, vet du. Det är dyrt som tusan att handla. Det har stigit 30% liksom på något år här bara, och det faktiskt ställer till det, för att det är inte så kul längre när det ligger runt 11 spänn och hålla på och köpa
spelare. Och dollarn ställer till det åt flera aspekter också. Vi säger exempelvis då att många lag drömmer ju om att kunna värva Max Vernor från San Jose då. Men han har ju ett kontrakt som han är långt ifrån. Han fick inte ens följa med San Jose till när de var på sin Europaturné här. Så han är ganska långt från att ta en plats i NHL just nu. Men han är garanterad en lön på $400,000 oavsett serie han spelar i. Och med det här dollarvärdet så blir ju det blir ju, ja, han tjänar riktigt bra pengar där borta. De pengarna kommer han inte få i Sverige. Så varför, det får gärna någon förklara för mig, varför ska han då bryta kontraktet där borta? Han har det bra i San Jose och de har en ny arena och de reser hyfsat och så vidare. Varför ska han bryta det här kontraktet och komma till SHL och kanske spela för halva lönen? Den finns inte riktigt för mig.
Nej, och sen det vi kan säga generellt är väl att ska det hända någonting så är det väl nu. Nu är ändå campen avslutade, tryoutsen är avslutade framför allt. Det vill man skulle skilja på det också. Att det är skillnad på tryoutspelare som är där under en kort period och kanske inte får ett nytt kontrakt. Vi har Viktor Rask till exempel, vi har Michael Dalkolle, det finns flera. De är ju fria att lämna. De som skickas ner till AHL, de tillhör ju en organisation. De har ju ett kontrakt. Det är ju som att en SHL-klubb äger en spelare och vill ha honom i Allsvenskan för att utvecklas där. Nu har vi ett annat system så det är en lite haltande jämförelse. Men det är ju inte bara att den spelaren bara kan lämna och sticka till Nordamerika utan, och tvärtom här. Utan NHL-klubben har ju planer för den här spelaren även om man inte tar plats i NHL just nu. Och behöver ju dessutom ha ett AHL-lag med spelare. Så att det är ju inte bara att man kan sticka och dra. Utan det ska ju till mycket diskussioner där innan det är ett faktum. Men vi har ju som sagt ett gäng tryout-spelare som inte har fått något i NHL, och de där är det ju egentligen bara Schweiz och SHL, i och med att om man har lite moral och hjärta så går man inte till KL. Nu kommer säkert någon göra det också, och då är det klart att då är de ju högaktuella, och Schweiz har ju sitt utlänningstak, vilket SHL inte har, så att där finns det ju begränsningar också.
Mm. Då har ju det varit diskussioner häromdagen när Mattias Janmark då skickades ner till farmaligan. Ibland så kan det ju bli en sån här förändring att man gör det på grund av att man vill komma under lönetaket. Men om vi pratar om Janmark då, för då börjar alla tänka, Janmark hade varit perfekt att få hämta oss. Han har ju som kallat envägsavtal, det vill säga att han har samma lön oavsett liga han spelar i. Så han tjänar ju då 1,2 miljoner dollar även fast han spelar i NHL eller AHL eller East Coast eller vad han handlar. Och med den här dollarkursen som finns så är det en oerhört bra lön för att spela hockey. Och där finns det ju inte, varför ska han bryta det här avtalet bara för att spela med Frölunda eller HV för kanske en fjärdedel av den där lönen.
Mm. Och sen så har vi sista punkten då som vi avslutar med, veckans fulaste antar jag. Också tack för sillisuret.
Mm. Sätter oss på halis här. Har du den, Thomas? Tar du den på uppstuds?
Ja, alltså jag såg att man är som gnällig gubbe här, men jag är lite orolig för att det var ju någon rökutveckling och HVs klack där, och jag har lite svårt för sånt där, speciellt när det är en liten tajt arena och sådär. Var försiktiga för att använda rök inomhus. Det kan bli hiskliga effekter där. Så ge oss en bra läktarkultur med mycket sång och så vidare, men det som är vanligt förekommande på utomhusarenor i fotbollen med olika rökeffekter, det vill jag inte helst se i en hockeyarena.
Nej, det var kloka ord. Vi har väldigt skonade också från fula tacklingar tycker jag så här långt också, vilket är glädjande och så skönt att slippa sitta och prata om dem. Jag vill också ta upp det här med divingar, att jag har ju sett en förändring den här veckan från domarna. Jag tror att man har köpt Mittellspåret ganska rakt av faktiskt, där man dömer ut betydligt fler divingutvisningar på isen. Man släpper fler situationer där man misstänker att diving är orsaken till att de ramlar och så vidare. Så att jag tror att det är en bättre väg att gå än att hålla på med de här 5000 kronor straffen som jag tycker blir småtöntiga faktiskt och som inte gynnar någon egentligen heller liksom, utan det är jag tror att det är rätt väg att gå. Sen kan man alltid diskutera vissa divingar som man har dömt ut om det verkligen var diving, men man kan ju också vända det som att det finns ju trippingar som man har dömt ut som kanske inte var tripping heller, va? Och jag tror man ska avdramatisera det lite för att komma till rätta med det.
Mm. Väldigt skönt att vi slapp spendera mycket tid på att prata om det idag, måste jag säga. Och med det tänker jag att det är väl dags att stänga ner om det inte är något ni liksom verkligen känner att ni inte fick prata om.
Ändå... Vilken match är du fram emot den här veckan då?
Jag kan se vilken jag ser fram emot.
Båda två. Ni får ta, är det någon hockeyhändelse som ni...
Julia får ta först.
Rögle och HV såklart.
Ja. Det var det. Jag tror alla är väldigt nyfikna på den här matchen.
Det tror jag också.
Sen tycker jag att det blir final på repris på SM-finalen. Luleå och Färjestad. Mm. Så att det är ju, men som vi har varit inne på tidigare, bottenstriden lockar mer än toppstriden just nu på många håll.
Den gör ju det.
Så jag är beredd att köpa ert val där faktiskt och er motivering också.
Och med det så tänker jag att det är dags att stänga ner. Tack Thomas Roos, tack Hans Abrahamsson. Tack till alla er som har lyssnat. Och frågor, åsikter, kommentarer, mejla gärna till någon av oss. Och sen hörs vi igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.